Podplay.
När man lyssnar på Rapport och Aktuellt så är det fan knappt så jag förstår vad de säger. För de ska visa hur tuffa och bra de är ekonomijournalister. Så därför har vi haft några sådana här.
Heter Aktuellt Rapport fortfarande?
Aktuellt Rapport, ja, heter
det. Man fick bara stå heter Nyheterna.
Nej, men så
titta för lite på TV.
Ska jag börja?
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. Du, nu kände jag att jag har en, det slog det mig, det kändes som att jag har en radioröst. Så här, nu sätter vi igång så kommer det så här, det är så här som att man låter som om man är en parodi på sig själv.
Ja, men det kanske, ja, men vi har, får man säga, vi har gjort några timmar radio nu.
Jo, ja, men nu låter du på riktigt. Alltså nu låter du som att vi pratar.
Ja, du menar när du pratar, okay.
Men det här kommer jag ihåg från när vi gjorde Lyxfällan, att ibland så hamnar man i den här... När man gör synkar då, det vill säga någon trycker upp en kamera och säger berätta, vad tycker du om familjen?
Ja.
Så svarar man inte så här, ja, jag tycker att de verkar trevliga, men mannen verkar lite, utan man säger, ja, när jag träffar familjen, då upplever jag att, så här, vem är det som pratar liksom? Så här pratar ju ingen människa. När Dramatenskådisar ska göra svenska deckare, man tänker så här, vad är det för polis som pratar? Så här låter det inte när folk pratar. Men jag bara fångade så.
Jag har ju fått faktiskt erbjudande och dels läsa in ljudböcker. Och jag har också, drömmen skulle ju få vara att prata in sån här amerikansk trailer. Jag har fått cred för att jag har ganska bra röst.
Ja, det har du ju.
Jag är lite brummigare än dig liksom.
Det kan, du har ju lite brummigare än alla, ska jag säga.
Nej, inte än alla. Men jag väldigt... har. Jag skulle säga, tänk att få dra en sån här... Men tänk så här riktig amerikansk Hollywoodfilm trailer.
I den här lokalen tänker man direkt på Jesse Wallin heter han, som är radiolegend. Han har ju fantastiskt.
Ja, men det är mycket röster när man kommer in och tittar här. På tal om just det. Det är ju
för vi sitter ju i och spelar in i lokaler där det är ganska spelas in massa poddar och radio dessutom på Podplay då. Gry står till vänster och
Annan står till höger. Jag träffade
nu är det name dropping på.
Ja. Nej, skitsamma. Jo, det spelar ingen roll. Ja, men jag träffade Lotta Bromé för inte så länge sedan.
Ja.
Och henne har man inte hört nu i radion på länge heller. Men sen när man sitter alltså mitt emot en sån som Lotta Bromé som har en sån här fantastisk röst. Samma var ju med Adam Alsing. Det var ju också sådär, det blir en sån overkligt för man, rösten är så känd så att man häpnar nästan när man sitter och tittar
det här
på.
Det här tror jag nämnt, men det jobbigaste jag hade med att jobba på Plus var en jättekonstig grej och det var att våran chef, vår liksom högsta chef här, det var Bengt Strömbro. Som var supernice på alla sätt. Men det var bara ett problem med honom. Att han dessutom gjorde en humorshow tillsammans med Klungan. Som heter Mammas nya kille. Där han var liksom the straight guy. Som intervjuar alla de här knasiga karaktärerna. Så jag hade liksom hängt med Bengt Strömbro. Och hans röst som humor.
Just det.
I många år. Så för mig var det liksom lite märkligt. Att sitta och förhandla och diskutera. Lite som om man skulle, ja, som att göra det med Björn i Björnes magasin, typ så här, det känns lite som utanför kroppen och
upplevelse. Nu ska du få en utmaning. Vi pratar lite radio så här. Nu ska du få göra en övergång till våran gäst. Hur kan vi komma från röst till Erik? Hur tänker du?
Jag hoppar rakt in i djupa änden på poolen och säger så här, precis som man kan gå omkring och ha din och min röst i öronen hela tiden, som vi har nu. Senast idag när jag gick hit så var någon som på riktigt stannade mig och pekade på sina hörlurar och sa, jag lyssnar på dig just nu. Det är kul. De slutar inte lyssna och prata med mig utan de är fortfarande mer engagerade i det. Så att, sen, en del har ju oss verkligen runt omkring sig och Erik som är gäst nu har ju du runt omkring dig hemma hela dagarna.
Ja, hela
det finns
dagarna.
Få människor som påverkar din vardag så mycket som Erik gör. Alltså, du kan inte, om du sträcker ut handen då kommer dina fingertoppar röra vid Erik liksom.
Ja, faktiskt. Han har totalt tagit över mitt hem. Så varmt välkommen till, vi ska säga, entreprenören. Vi ska utveckla lite mer, men man får ändå säga entreprenören och storfräsan Erik Zetterberg. Varmt välkommen.
Stort tack. Storfräsare vet jag inte, men det är väldigt roligt att vara här. Tack så mycket.
Tack. Men alltså, du har ju en superspännande resa som jag tänkte vi skulle snacka lite grann om också, det företag som du driver idag. Men för mig, om man googlar Erik Zetterberg så hamnar man ju liksom på, ja, men du har ju haft verkligen topppositioner. Alltså det sista du gjorde innan du kom tillbaka till Sverige kan man säga, så var du ju på Amazon som någon modechef.
Storfräsare, heter det inte det bara? Storfräsare,
ja, storfräsare på Amazon. Och bodde i New York liksom. Alltså, vad är det, så det måste ju vara drömmen liksom.
Ja, men det var ju, New York är väl, det är nog inte ensam om att det är en sån här plats som man har i sig, att man någon gång i livet hoppas få hamna där och testa att bo där. Och
hur var det då?
Det var jätteroligt. Vi flyttade dit familjen med två små barn och tyckte att det funkade ganska, ganska bra. Och var mysigt då att vi fick till en vardag. Mm. Och att det var, det är ju lika töntigt som det självförverkligande, men att det var härligt att få vara en i gänget och hitta sin lilla kvarterskrog där och känna att man var en av dem som bodde och levde där.
Mm. För det är lite som att gå in när man är i New York, så är det ju så här, jag slås ju av det, man kommer in, det är som att gå in i en filmkuliss nästan. Det är så här, det finns någon magisk känsla över det nästan.
Ja, och så vi ser otroligt mycket så här subkulturell och kulturell relevans och så har man så himla mycket associationer till så mycket olika platser och restauranger och företeelser såklart. Mm. Och det var väl den, i alla fall i mitt fall, när jag fick följa med mamma en gång när jag var ung första gången. Alltså, det var en plats som gjorde avtryck, det var något annat än en vecka solsemester. Det hände grejer där. Det var spännande.
Men det kan, jag som liksom hänger mycket i Spanien kan ju säga att det är väldigt skillnad att åka och semestra på ett ställe i två veckor. Och ja, bo på ett ställe. Ja. Det kommer inte som här, för man har ju något så här, alla vill till New York i min upplevelse, och jag kan ju bli lite trött på det. Ja. Som att det är liksom människor som går kring på gatorna, liksom en tonåring ska ha någon sån här I love New York caps och bara, vad är det du gillar med New York? Hur ofta har du, nej jag har aldrig varit där, men det är dit man ska, aha, varför det då? Och så ja, kommer man till någon fucking Seinfeld sketch liksom. Alltså så här, men det är inte som att du går där och tänker så här, aha, nej men så här är det när man är här på riktigt liksom. Då luktar korvarna likadant som de luktar hemma liksom.
Alltså det blir väl vardag av alltids nog, men jo kanske. Jag tycker annars att känslan har varit att New York har tappat den där podieplatsen, eller i alla fall börjat skava lite grann, och att liksom LA för många som vi känner och tycker man hör om, att den dragningskraften har växt mycket mer, att nu är det den livsstilen som har tagit över som folk drömmer mer om.
Men för att komma till då, var mode, kan man säga att du var modechef på Amazon?
Nej, jag var kreativt ansvarig för Amazon Fashion, så då Global Executive Creative Director eller något sånt där.
Oh, jävlar, har du hört?
Triple cheeseburger.
Och du undrar bara, hur kom man dit? Kan du inte bara dra din bakgrund lite kort då? För innan du hamnade i New York.
För det är ingen som har ringt oss och erbjudit sådana jobb. Där, att vi kollar vad du har gjort.
Det? Ja, men det tror jag är som är allt i livet. Att det, man ska väl vara okej på någonting. Men sen är det ganska mycket tur och timing som spelar in också. Och i mitt fall så hade jag har en redaktionell bakgrund. Jag gjorde magasin som AD och CD i många år. Här i Sverige. Och sen så, bland annat gjorde jag modetidningar, så jag kunde redaktionellt arbete, liksom hur man sätter ihop och gör magasin fina, eller okej fina i alla fall, och sen så kunde jag ju även då mode lite grann, för att många, eller L till exempel som jag gjorde ett tag och så här, andra tidningar handlade om det. Och sen så var jag periodvis frilansare, eller hade som liksom Sveriges minsta egna lilla låda, så att jag tog uppdrag. Och då var det någon gång, det är rätt länge sedan nu då, men där man hade luft i schemat. Och kände att det finns plats för mer jobb här. Och då började det komma frågor om att göra internetgrejer. Och på den tiden var det ganska okult. Alla som var riktigt, riktigt duktiga, de höll sig borta från internet. För att ur ett formgivarperspektiv var det små fyrkantiga bilder med hög komprimering. Det var begränsad typografi och dessutom nytt och annorlunda. Så att det var nog egentligen liksom, att jag då inte var tillräckligt duktig kanske på magasinsmakande eller modemakande, som gjorde att jag var tvungen att börja tacka ja till lite webbsidor. Som sen vid något tillfälle blev att jag hjälpte till att göra en e-handel, och sen efter ett tag började man lite varm i kläderna och det utvecklades, och så började man tycka att det var faktiskt ganska kul. Och där någonstans i den vevan, och det här är väl, kan det vara 2010 eller så, jag kommer inte ihåg exakt nu då, men då helt plötsligt satt jag på en erfarenhet som var ganska ovanlig, att man kunna redaktionellt tänk, kunna mode och kunna e-handel. Och då hörde Net-A-Porter av sig från London. För då letade de efter en CD till sin verksamhet.
Jag vet inte ens vad det är. Jag lite artigt här, men Net-A-Porter kunde vara en kaffefilter för allt jag vet.
Ja, men och det är rimligt att du inte vet vad det är. Uh-huh. De säljer väldigt, väldigt lyxiga damkläder och accessoarer.
Uh-huh.
Och de var väl den e-handeln som då Natalie Massini hette, hon som startade det. som, och hon hade också en redaktionell bakgrund och kom från Marie Claire och Condé Nast, som jobbar mycket med lyxmode och verkligen det, ja, men high fashion. Och hennes idé var då att så här, det går att sälja såna här produkter online. Och på den tiden var folk väldigt skeptiska till det. Och då startade hon ett apporter som sedan visade att det här gick alldeles utmärkt och det växte. Och så då var jag där över ett tag. Och då hade de letat ett tag efter så här, en CD som kan e-handel, som kan redaktionellt, som kan mode. Men det var få som tickade just i det ögonblicket, de tre boxarna. Så det förseglade väl mitt öde lite grann. Då kom jag dit och tyckte det var kul. Och sen flyttade jag hem därifrån och började jobba med H&M och hjälpa till med deras online och modernisera och tänka lite nytt runt den. Och sen i någon veva så slogs det ihop med den gamla marknadsavdelningen och då började vi jobba bredare med global kommunikation för H&M. Mm. Och det var även, där jobbade jag ihop länge då med Daniel Herrman som är medgrundare till Singular. Mm.
Dit vi är på väg. Men sen var det New York och det
och sen,
här.
Precis, och sen hörde Amazon av sig och vid några tillfällen och då började jag tänka att det är ganska spännande att få utanför perspektivet på det, retail och mode som man sysslar med, att se hur tänker ett techbolag på det. Så egentligen var det väl så här, jag tänkte det ser ut som att jag kan bidra lite, få kanske göra det lite snyggare, lite bättre och garanterat lära mig någonting. Och så var det också, precis så. Och sen frågade du tidigare varför man flyttar hem därifrån. Det var väl mer familjeskäl då, att min fru blev uppbokad hemma i Sverige och vi hade en ettåring och en treåring och först tänkte vi nog att vi skulle kunna pendla och sådär. Men jag var ju också i Seattle ganska mycket när jag jobbade, även om vi bodde i New York. Och Seattle är 6 timmars inrikesflyg.
Ja, just det.
Så det är nästan samma sträcka som att flyga hem till Stockholm. Mm. Ja. Och då var jag så här, om liksom började man tänka igenom det lite noggrannare när det liksom började dra ihop sig och inse att om jag är en vecka i Seattle och jobbar och Jossan då, min fru, är hemma och jobbar i Sverige under längre perioder som det handlade om, vem ska vara med våra barn? Mm. Så då var det, vi var nog inte färdiga. Vi hade nog egentligen ägnat ett år åt att sätta upp livet där och hitta en lägenhet som vi trivdes i och köpa lite möbler till den och börja liksom orientera sig och få barnen att börja prata engelska och komma in på dagis där och sånt. Sen så var vi tvungna att rycka plåstret och flytta hem tidigare än vi hade tänkt oss. Och,
men hade du i bakhuvudet då, alltså, och det gick inte att ha tjänsten kvar, det var liksom, det funkar inte att jobba på.
Nej, man ledde ett ganska stort team där och så det hade inte... Det hade nog inte blivit funkat. Man hade behövt vara där.
Hur är det med Amazon egentligen? De har ju nyligen kommit, eller nyligen säger jag då, men jag har nyligen upptäckt eller tvingats upptäcka det. Jag har en dotter som är i USA som ju köper, ja men det är ju liksom Amazon som gäller. De får det till dörren fort och sådär. Och sen har jag gått in och nu börjat titta på utemöbler häromdagen och sådär. Så det kommer ju över en. Men Sverige är ju ett av världens mest efterapande USA-land. Men känner du att Amazon kommer liksom, kommer de ta över för oss? Kommer vi liksom, kommer man komma undan jätten?
För så känns det inte nu. Amazon verkligen inte på topplistan ens.
Nej, men precis. Och det är väl, eftersom Amazon är lite beteendeförändrande, så är det väl ingenting tills det är allting.
Ja, just det.
Men jag vet inte. Jag kan inte svara på det. I USA är det ju så, och det är väl, och det kan vi komma till sen också, för det kopplar lite till Singular, det som vi har dragit igång nu. Att det finns lite tankar och inspiration därifrån som vi har tagit med oss. Där jag som svensk, när jag flyttade till USA, hade ju inte använt Amazon Prime. Och sen så när man, ja men dels även då jobbar för Amazon så flyttar dit, så då var det dags att testa. Mm. Och då har ju de ett väldigt, väldigt stort utbud, snudd på oändligt. Det är relativt prispressat. Och ett interface som kanske inte estetiskt är så tilltalande, men det är väldigt convenient. Och bara märka i sig själv hur man tar sina gamla vanor då, när man, om vi hittar på att man söker efter en brödrost, och så då har man ju en process, man går in, man googlar, man researchar, kollar lite price runner kanske, och liksom hur man helt slutar söka utanför det ekosystemet som Amazon har. Att då går du in på appen och så är det brödrost för 4 skivor, så kommer upp en sida med alternativ där det första vänstra är sponsrade och det andra är det mest populära. Och det tredje kanske är det lägsta priset. Och så då finns egentligen de flesta människors preferenser samlade där. Mm. Vill du ha varumärket? Vill du ha den prispressade? Eller du har, så du behöver inte ens scrolla. Mm. Och då är det ett klick. Och sen så har du det gratis hemskickat inom 2 dagar. Mm. Så då ändrar man ganska snabbt, märkte jag i mig själv i alla fall, beteendet att man slutar söka utanför. Jag tror i USA så är ju majoriteten av produktsökningar på internet sker inom Amazon. Mm. Så då kommer ju en ny utmaning, att är du inte på Amazon så finns det inte helt plötsligt för i verkligheten för en del varumärken.
Mm. Ja, det är fascinerande.
Ja, det är en farlig verklighet.
Jag håller på att hamna in där, märker jag. Alltså.
Ja, men sen tror jag inte de har kommit så långt i Sverige. Men det finns ju resurser, de är uthålliga och ganska duktiga på just den modellen som de jobbar med. Så kanske det blir.
To be continued. Men nu är inte du här för Amazon, utan du är hemma och gjorde något annat.
Och då kommer vi till det som heter Singular Society. Mm. Och du känner min fru. Och hon kom hem till mig en dag och sa att jädrar, Erik, de har en sån jädra affärsidé på gång. Eller om ni har precis, det var ju i startgruppen i alla fall. Och då drog hon ju liksom hisspitchen för mig. Det tog ungefär en minut. Och så sa jag bara så här, det måste vara för bra för att vara sant, sa jag. Det tror jag inte på.
Skeptiska, Maria
skeptisk. Mm. Men kan inte du dra hisspitchen för våra lyssnare då? Vad är Singular Society?
Ja, men jag ska försöka. Och skepticism är sunt, alltså. Beteendeförändrande saker ska man ju närma sig med försiktighet. Så det är inget konstigt. Men Singular Society är ett nystartat varumärke som bygger på en medlemsmodell. Så att vi, likt i andra industrier då, underhållning eller musik eller liknande, vi tar vår intäkt från en medlemsavgift. I vårt fall är den 950 kronor om året, som bryts ner till 79 kronor per månad. Och i gengäld så erbjuder vi allt det som vi tillverkar och utvecklar för inköpspriset. Så som medlem i Singular betalar du en avgift, men då får du tillgång till allt vi gör utan några som helst vinstpåslag. Så det är tillverkningskostnaden, transporthantering, vi klimatkompenserar och sen är det lite moms på det och en kreditkortsavgift. Och det gör då, om man pratar lite mer syfte, så är vår ambition är att hjälpa fler människor till att få access till högkvalitativa produkter som håller länge över tid till ett pris som gör skillnad.
Och vad är det för typ av produkter? Är det liksom bilar eller är det datorer eller är det handdukar? Liksom?
Ja, vi har skojat någon gång och sagt att liksom den långsiktiga drömmen är en bil. Men det ska man inte ta på för stort allvar. Nej, fokuset är vardagsprodukter. Produkter som du behöver och vill ha i din vardag, där vi kan göra skillnad då på kvalitet och pris. Så att saker som antingen fyller ett grundbehov, likt badrumsprodukter, tvål eller kaffe, men också produkter som förgyller ens vardag eller ens liv. Där man genom att få chansen att välja en bättre produkt också har mer glädje av den. Och med förhoppningen att man då behåller den längre och att den är gjord på ett sätt att den också klarar av att has längre. Att den inte tjänas ut på samma sätt. Mm.
Men då tänker man ju så här, och bara för att jag ska förklara vad Charlie var inne på, varför jag har singlar runt mig hela tiden. Som håller på att ta över mitt liv.
Du är fast i den här
singelfällan. Så sover jag på örngottet. fiffigt örngott delat på mitten. Mycket lättare att bädda och håller sig kvar, måste jag faktiskt också ge.
Snyggare också, för snyggare. Du slipper se kudden från sidan.
Exakt så. Mm.
Delat på mitten. Okej, okay,
på baksidan. Och det är lakan.
Envelope sleeve kallar
just det. Ja, väldigt schysst. Jag dricker vin. Ur Eriks vinglas.
Jag tror du skulle säga att du dricker vin som du har köpt på.
Nej, men jag har oljan också.
Vi har ju faktiskt gjort några vindropp.
Har ni gjort det nu?
Ja, vi har gjort samarbeten med några jättefina gårdar i champagne. Vi har släppt en champagne, en Zero Dosage, som är en traditionellt sätt att göra champagne, men som tar mycket längre tid, för då måste champagnen ligga på ekfat i 36 månader.
Jag lyfter inte på ögonbrynen längre när hon kommer. Det är hon som liksom sköter det. Men sen är det ju filtar och det är handdukar som jag torkar mig på i duschen.
Mycket textil.
Så har jag tvål och balsam och shampoo. Mm. Och det coola tycker jag är ju, och det är ju eran vad ska jag säga, din fashion. Det känns ju väldigt lyxigt, varorna. Alltså det är snygga basic, fast ändå man känner igen varan väldigt.
Vad är det han försöker säga? Hjälp till här.
Ja, men precis. Du ringer in det perfekt. Det vi försöker åstadkomma är lyxig bas. Saker som många människor behöver ha i sin vardag där vi kan göra skillnad. Så att vi ser oss inte som ett modedrivet företag till exempel. Vi vill göra produkter som du vill ha kvar i ditt hem eller på din kropp nästa år också. Så vi väljer material för det och vi väljer färger efter det som vi tror har potentialen att man inte ska tröttna på dem helt enkelt.
Vi kan väl säga så här, det är inga happy socks grejer utan det är snarare liksom då är det svarta strumpor.
Ja, det är mer helt enfärgat och ganska försiktig färgpalett är det också då. Men så att vi tänker på det utifrån hemmet. Så att om du tänker på livet då, så har du ett sovrum, du har ett badrum, du har ett vardagsrum, du har ett kök och då fyller vi på och försöker erbjuda varor för de rummen och sen också då din garderob. Mm. Så då gör vi hemdekoration, köksartiklar, förbrukningsvaror, badrum och sovrumsprodukter. Och sen för garderoben gör vi alltså väldigt basigt, alltså t-shirts, strumpor men också stickade tröjor och vi har gjort en fin rock har vi gjort. Så att vi gör även alltså vi tänker på sortimentet i två delar. Det ena är det som vi kallar som bas eller grundprodukter. Och sen så är den andra delen mer relaterad till säsong eller droppsbaserad. Så i vintras gjorde vi en skidkollektion till exempel. Mm. Det är ju inte relevant året runt och alla åker inte skidor. Men vår tes var att många av våra medlemmar gör det. Och då tog vi fram en skidkollektion där. För att det är ett sånt område. Och det är lite så vi tänker också när vi utvecklar då att man åker skidor en gång, kanske en vecka om året eller en helg eller något så här. Man åker inte så mycket mer för de allra flesta. Man vill ha bra grejer i backen, men om man ska köpa det till en hel familj så kostar det en mindre förmögenhet. Så det är ett perfekt område för oss att gå till jobbet på och säga okej, kan vi göra exceptionellt bra skidkläder utan att det behöver bli så dyrt.
Och hur, när ni går till jobbet då? Så vi hade det här mötet och sen så listade ni ut här nu bara. Bam, skidkläder, vad ska vi göra? Vad händer sen då? Hur går ni från att skidkläder inte finns till att skidkläder finns? Åker ni runt i Indien då och köper bomull eller liksom anställer ni sömmerskor?
Nej, bomull så använder man inte så mycket skidkläder faktiskt.
Nej. Ja, men du fattar vad
jag menar.
Ja, ta mig inte på orden.
det är lite mer tekniska material generellt. Men ja. Det är en bra fråga. Och det är så här, och det skiljer sig också lite grann från traditionell retail. Så det vi gör är att vi identifierar en kategori eller en produkt som vi tror är relevant för medlemmarna som de kommer behöva och vill ha. Och då tittar vi på vilka som vi inspireras av, vilka gör det här väldigt, väldigt bra och vad är det som kännetecknar den här produkten, vad är det som går in i den som gör skillnad i kvalitet då. Mm. Sen identifierar vi tillverkare, kollar vi vilka tillverkare finns det, för de är ju i retail den osjungna hjälten ofta. Att som traditionellt varumärke går väldigt mycket ut på att skydda sina tillverkare. Att inte låta konkurrenter få ta del av vart man gör eller hur man gör det. Men sanningen är att i en produkt är ju väldigt mycket av vad som gör en produkt bra. Kommer ju från den know-howen och den craftsmanship och kunnande som finns hos tillverkaren. Mm. Så då försöker vi identifiera de främsta tillverkarna eller den främsta. Och sen kontaktar vi dem och säger vi vill göra det här efter konstala regler på bästa möjliga sätt. Och så inleder vi ett samarbete och utvecklar det tillsammans med dem. Och designar då och gör alla avvägningar och val som går in i processen. Och så tillverkar vi det och lanserar det sen då för medlemmarna. Och då blir priset nästan mer en konsekvens. Vi jagar ju inte en prispunkt då som man kanske gör ofta i traditionell retail. Utan vi låter processen ha sin gång. Och sen så när vi känner nu är vi nöjda. Nu har vi gjort en produkt som vi tror skapar nöjda medlemmar. För det är ju vår affär. Och då sjösätter vi den och då... Eftersom vi inte gör någon vinstpåslag så blir nästan alltid priset ändå väldigt, väldigt konkurrenskraftigt och gör skillnad så att man får access till hög kvalitet till betydligt lägre pris än vad man tidigare kunnat få.
Men vad är prisskillnaden då? Ja, precis. Du säger så här, ingen vinstpåslag. Vinst är ju vinst, men räknar man in kontorskostnader och räknar man in er liksom flotta företagskonferens i Trans-Tropé tre månader och 100 miljoner i lön till dig. Alltså, vinst kan man ju vara lite luddig med vad som egentligen är vinst. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det kan man göra. Och jag tror också att det är också ett vagt begrepp. Så det finger på något spännande. Jag tror att hade man frågat 100 pers på gatan som kommer med en stor, tjock, fin dunjacka. Mm. Sagt, liksom, vad betalar du för den? Och så är det X. Och sen så frågar du, hur mycket av det tror du var varans pris? Då tror jag att egentligen alla förstår att så här, för att drifta ett företag och finnas till så kommer det behövas lite vinstmarginaler här. Mm. Men jag tror väldigt få förstår hur stor den är. Vi säger att då hade kanske många gissat på, men den kanske kostade hälften då att tillverka. Mm. Så det tror jag är ett rimligt antagande. Ni får säga till om ni inte håller med.
Jag tror precis som du att en del tror nog att det är att det är 5% och en del tror att det är 300%. Och det kan ju verkligen vara väldigt mycket olika på olika varor. Men om vi hänger kvar i skidresorna
här. Liksom, ja, och modeller. Så då, om vi tänker då, det finns ju två grundläggande affärsmodeller inom retail och handel. Det ena är direct to consumer och det andra är wholesale. Wholesale är det traditionella gamla sättet där du är ett varumärke, tillverkar en vara, säljer den till en återförsäljare som i sin tur säljer den. Direct to consumer, då går det ju direkt till din kund. Det är det vi har sett en explosion av, små direct to consumer varumärken som säljer kanske en klocka eller
kan du ge kalsonger. Exempel på båda varumärkena? Om du säger så här, wholesale, exempel på wholesale är till exempel...
Ja, exempel på wholesale är ju, om vi fortsätter med skidområdet, så är det, då kan det vara Peak Performance eller Haglöfs eller andra som använder återförsäljare.
Just det. Så då går man in på någon sån här, nu här är jag livrädd för Mattias retar mig alltid för mina ålderdomar, men så här, inte sportbutik eller något sånt där.
Det är bra
exempel. Existerar de fortfarande?
Ja, de finns.
Jag tror de finns.
Ja, eller det är bra Stadium. Stadium, liksom.
Ja, Stadium.
Okay. Så då går jag in på Stadium och då hänger det en massa olika grejer där med olika varumärken på.
Exakt.
Och då är det ju, fattar jag, att Stadium tar ju mer betalt för dem än vad de köpt dem för. För de ska betala personalen, ja, och lokaler, ju... de här löparspåren i hallen och grejerna.
Det här kan ju ni, för ni är experter på området, men ekonomi är ju inte, det finns ju ingen magic, utan nej. Någonstans ska det ju gå jämnt ut. Ja. Och då blir det intressant. Så om vi tar ett enkelt exempel då, en t-shirt. Mm. Och så säger vi att i en traditionell modell, då räknar man ju ofta baklänges. Då kanske en säljchef kommer in och säger, jag kan sälja 10 000 sådana här om de kostar 99 kronor.
Mm. På Stadium säger han det. Ja, jag kan sälja för 99, ja, men det, så jag måste köpa in dem för mindre ifrån...
Eller, Stadium, eller egentligen kan du tänka redan på varumärkesnivåer.
Ja, okay. De som säljer dem till Stadium säger, vi kan kränga dem för 99 här.
Och då räknar man baklänges, så säger vi, det här ska sluta på 99 kronor.
Ja.
Och då vet du att ett återförsäljarled i klädbranschen, för att deras verksamhet ska fungera, så måste de lägga på ungefär 300% från deras inköpspris. Så då drar vi bort det. Och då, vi gör så här, vi räknar ännu snällare, vi räknar 2,5. Då har du kvar 40 kronor. Och det är ju då det varumärket sålde varan för till återförsäljaren. Och deras modell är inte olik heller. För att kunna bära deras overhead och kostnader och i bästa fall lyfta en liten vinst, så måste de göra minst ett liknande påslag. Och räknar du bort 2,5 igen, då har du 16 kronor kvar. Det blir briefen till tillverkarna.
Så fabriken som syr tröjor.
Ja,
hej, kan ni sy tröjor för 16 kronor?
Ja, då blir briefen så här. Vi vill göra en vit rundhalsad t-shirt. Mm. Och då blir första frågan här ofta då, vad ska den kosta? Mm. Och då säger man, vi vill inte att den ska kosta över 16 kronor i tillverkning.
Mm.
Och då säger man så, all right, det var inte så mycket pengar att göra en t-shirt för. Och då, det är då man börjar liksom leta kompromisserna. Om man tänker, måste det vara ekologisk bomull i den här då? Kanske inte. Vad kan vi göra för att förenkla processen i den här tillverkningen så vi kan träffa rätt prispunkt?
Mm.
Det är ju vår lyx att slippa. Vår fråga är, hur kan vi göra en t-shirt som gör våra medlemmar nöjda? Som egentligen överträffar deras förväntan på vad en t-shirt kan vara. Det blir vår brief.
Mm.
Och sen blir priset en konsekvens av det. Så att, men om man går tillbaka då till din ursprungsfråga, då är det ju från en tredjedel till säg en sjätte, sjunde, åttondel som är tillverkningskostnaden. I det. När du går och köper någonting, en skidjacka då till exempel, då är tillverkningskostnaden inte mer än så av det du betalade. Det andra är ju ineffektiviteter i affärsmodellen.
Mm.
Men om du då, vi leker med den här t-shirten då som exempel. Om du pratar med fabriken och så säger du så här, jag vill ha ekologisk bomull, jag vill ha den här. Vi får se var det landar. Vi vill göra en schysst t-shirt för våra medlemmar.
Mm.
Om då fabriken ringer och säger, hej, vi kan leverera den här t-shirten för 25 spänn.
Mm.
Sen ska du sälja den här då till dina medlemmar.
Ja.
Måste inte du ta höjd för er lokal och för din lön? Och för...
Ja, det finansierar vi med medlemsavgiften.
Så du påstår att tröjan som jag köper för 25 spänn, det är vad ni betalar på fakturan. När det kommer en sån här 20 000 tröjor faktura, 20 kronor.
Ja, vi har nästan som, vi jobbar nästan med två PNL-er.
En vad är för, PNL?
Profit and loss. Mm. Så att två snurror, två finansiella snurror för verksamheten. Där den ena är produktsnurran, ambitionen är att den ska sluta på noll. Det är svårare än vad man tror. Med valutaeffekter och allt annat som påverkar det. Det andra är medlemsavgiften. Det är ju vår stadiga fasta intäkt som vi bygger vår verksamhet runt. Och då, i och med att vi baserar på medlemsavgift som är långsiktig, så är det lättare för oss att planera vår verksamhet. Vet vi hur många medlemmar är vi, hur mycket måste vi tillverka. Det tar ner risken för oss. Och risk kostar ju också pengar. Mm. Så då, det är ett sätt att tvätta oss rena från det. Och på produktsidan då, så att då tar vi inköpspriset och sen så är det ju hanteringen av den, alltså transport, lagerhantering, labeling, transportförpackning och klimatkompensation. I vissa fall en R&D-kostnad nedbruten på mängden.
R&D?
Research and development. Mm-hmm. Så att om du har gjort en mönsterkonstruktion eller om du har betalat för massa tester för att säkerställa en formulering eller en produkts kvalitetsnivå. Det går in i produkten. Det som vi tycker egentligen då är en del av resan för att du ska kunna faktiskt köpa den. Mm. Det räknar vi in. Så att från inköpspriset så blir det ju inte, förhållandet är ju inte 1-1, men det är väldigt, väldigt mycket närmare det. Mm. Och den stora viktiga pusselbiten tror jag är att vi tillverkar inte varorna i syfte att tjäna pengar. Och det öppnar upp massa andra dörrar. Vi tillverkar varor i syfte att göra skillnad för medlemmarna i deras vardag. Och då blir ju till exempel, om man kommer in på även så hållbarhetsaspekten, så är ju då den största utmaningen för retailbranschen, är den största boven är överproduktion. Att ofta tillverkar man upp till över 30% mer än vad man behövde. För att modellen nästan kräver det. Medan i vårt fall är det katastrof. Vi kan inte tillverka mer än våra medlemmar behöver. Annars blir det en förlust för oss. Och det har inte vi plats för i våra snurror. Så att vi genom vår modell då lyckas minimera överproduktion.
Mm. Och ni lär er också mönstret hos era medlemmar, vad de köper och så här, hur stort, om man har 1000 medlemmar så kommer sannolikt 300 köpa en tröja. Alltså någonstans ser ni det där.
Ja, men precis. Vi blir ju bättre och bättre på det hela tiden. Ja. Nu har vi varit igång i 1,5 år, så man har redan nu börjat lära sig lite om behovsmönster, precis.
Men om jag vill bli kund till er, ska jag bli kund till er därför att jag tänker att här kan jag köpa 100 kronors t-shirt för 25 spänn, eller ska tänka, här kommer jag fortfarande betala 100 spänn för en t-shirt, men den kommer hålla längre och jag kommer kunna sova bättre på nätterna beroende på miljöpåverkan och sådana saker. Alltså blir det billigare eller får jag det bättre? Vad är det egentligen?
Ja, det är en bra fråga. När vi startade, om vi bara hoppar tillbaka lite där för att kunna besvara den bra, så när då jag och Daniel, min gamla kollega, började spåna på om vi skulle hitta på någonting tillsammans, då tittade vi ju på branschen ur ett makroperspektiv och sa, vad har vi för stora utmaningar här? Alltså inte som vi har kommit på, utan som är generella. Och då ser man att det finns ett på kundsidan runt värde. Varför är kvalitet så dyrt? Och det tvingar ju hela tiden ner kvaliteten, så att man köper saker som håller sämre och som du tycker mindre om. Mm. Och då är mer benägen att byta om, vilket driver överkonsumtion. Och sen så på affärssidan så är det ganska hög risk och det är ganska cashflow-tungt och man äger inte alltid sin kund, så man ska gå ut och köpa med marknadsföring, tillskansa sig nya kunder, vilket också driver kostnad. Och sen så på hållbarhetssidan så har vi liksom utmaningen med överproduktion, som då i sin tur bidrar till överkonsumtion. Och då någonstans i den vevan började vi fundera på, skulle man kunna låna idéer från andra branscher, från lik Netflix eller Spotify och andra som har byggt framgångsrika tjänster, och kan vi applicera en sån modell på retail? Och då gjorde vi det och fick väl liksom något, nästan lite eureka-ögonblick då, när man såg hur stor skillnad det gjorde inom alla de tre områdena. Att vi lyckas adressera kundvärde där man får mycket, mycket mer för sina pengar. Vi på affärssidan har chansen att bygga en ganska stabil och trygg och långsiktig affär som bygger då på lojalitet och ett långsiktigt tänk snarare än snabb och kortsiktig försäljning. Och vi lyckas på hållbarhetssidan adressera överproduktion så att vi kan bidra till minskad produktion och förhoppningsvis vara duktiga på att tillverka varor som man tycker om och vill behålla längre.
Det är också häftigt att där du, som du pratade om innan, de delarna som du hade blivit bra på, att du verkligen kunde applicera. Om man nu ska dra igång någonting så är det ju också att ta tillvara på det man faktiskt är bra på. Jag tänker också gentemot våra lyssnare att man ibland vill många komma på en affärsidé. Hur kan jag bli rik? Hur kan jag starta eget? Hur ska jag tjäna pengar? Men man kanske inte ska gå längre än till vad man själv faktiskt behärskar och kan och är bra på. Liksom. Mm. Här kommer ju dina de här parametrarna, som din bakgrund uppenbarligen då, med att både kunna e-handel och mode och ekonomi.
Ja. Den biten, precis. Man har varit och doppat tårna i flera olika relevanta områden såklart. Ja, precis. Mm. Men då sen så kom väl idén så här, på ett sätt, så kul och sunt sätt att tänka tycker jag, om man leker att att man var min gamla storchef Jeff Bezos år 2020.
Träffade honom något?
Ja, någon gång, ett par gånger var jag med.
Det har gått bra för honom. Honom behöver man inte vara orolig för, va? Han klarar sig.
Nej, det verkar som att han funkar för honom.
Ingen lyxfällan på honom, inte.
Ja. Jag menar, och säger så här, om man hade startat Amazon idag, vad hade man gjort annorlunda? Och då tror jag, då landade vi i att då hade man kanske inte startat plattformen Amazon. Då hade man kanske startat medlemsklubben Prime. Nu började det med plattformen och sen så kom det ett jättestort utbud och så kom det en massa kunder och så har man byggt ett ganska effektivt flywheel av tillväxt. Och sen så kommer Prime. Men Primes syfte, nu har ju det växt kanske bortom det, men ursprungliga syfte var ju att smörja handelsplattformen. Och då tänkte vi, men om vi tittar på handelsplattformen så är den ju fortfarande, den är konkurrensutsatt, vilket pressar priser bra, vilket ger bra kundvärde tillbaka till människor. Och sen så ger Prime en hög servicegrad och skapar convenience, liksom bekvämlighet. Men i slutändan är det samma gamla grundläggande affärsmodell, tillverka något, sälj det med vinst. Men om man baserar sin intäkt rent på en medlemsavgift istället, då kan man se på sitt sortiment mer som en service än någonting man ska tjäna pengar på. Och då öppnas massa nya dörrar och då byggs det in massa sunda mekanismer, landade vi i. Mm. Så det är väl därifrån på något sätt det kommer.
Men det är också, det är häftigt, man tänker ju så här, ja men 79 spänn i månaden, det är ju inte mycket, det måste ju till ganska mycket medlemmar, men man ser ju uppenbarligen hur alla streamingtjänster, alltså det blir också pengar när det blir ganska många människor.
Ja, men precis, det blir ju, vad var det när man var litet barn och man gick och lekte med den här liksom tanken att så här, om alla i hela världen ger mig en krona,
exakt.
Så blir det rätt mycket. Och så det är ju den sortens ekonomisk tanke såklart, att att skala kan skapa affärsmässig sundhet.
Men har ni några starka, för jag menar, att dra igång en sån här grej kräver ju ändå ganska mycket kapital. Det är ju så här, ni kan ju inte börja, du och Daniel, åka iväg bara ni.
Man kan ju inte skaffa 1 miljon medlemmar först och sen börja leta upp t-shirtar. Man måste ju liksom,
nej, men precis.
Från början med 0 medlemmar, men ja. Ändå behöver det finnas något för de medlemmarna att köpa liksom. Hur
exakt.
Har ni finansierat den här?
Ja, men det vi egentligen började med från dag ett var att vi fick möjligheten då att ha H&M-gruppen som de tyckte det lät intressant och ville vara med och hjälpa oss utveckla det här. Och vi gick till dem därför att dels att vi har jobbat för dem och har ett väldigt, väldigt, liksom, trivs väldigt bra med att jobba med dem. Vi vet att vi delar deras långsiktiga tänk och de har en stark entreprenöriell anda. Så de var med, har varit med sen dag ett egentligen i utvecklingen, och då tänkte vi att det är ett mycket, mycket sundare sätt att göra det här på, som maximerar möjligheten för Singular att lyckas och bli bra.
Men nu finns ni i Sverige, ska ni ta världen nu då? Är det Europa eller Norden?
Men vi finns i Sverige, vi har fokus på Stockholm, men det fungerar faktiskt för hela EU. Så att vi har en del medlemmar från andra EU-länder som har, ja, men lyckats hitta till oss då.
Men tänker ni att ni ska lansera er i fler länder så att säga? Är planen?
Ja, men det finns ju någon liten, liksom, planen är ju inte att krympa såklart, utan att vi tror och hoppas och vill ju att fler ska upptäcka oss och förstå hur vi fungerar och därigenom förstå vilket sorts värde vi tillför till människor. Nu slår det mig också att jag faktiskt aldrig svarade riktigt på din fråga förut, men vi är nog aldrig billigast. Spannet mellan en billig och en dyr produkt är ju enormt. Man kan nästan ta vilket exempel som helst, men cykel. Du kan köpa en cykel för 2000, du kan också köpa en cykel för 125 000. Mm. Och vår ambition är ju, liksom, vår tanke är ju att världen behöver inte fler produkter, världen behöver fler bra produkter som håller. Så det är det området vi försöker verka inom. Och det leder till att en t-shirt hos oss då, våran standard t-shirt som vi gjorde i 160 grams egyptisk bomull, den kostar då 160 kronor. Men att jämföra med att den kanske borde ha kostat 900 kronor i en traditionell modell. Så förhoppningsvis är det en t-shirt du blir nöjd med och som håller länge, som gör skillnad för dig. Men det är inte nödvändigtvis marknadens billigaste. Det tror jag vi väldigt sällan är.
Mm. Ja, men det är bra. För så upplever ju jag det också då, även om jag inte är den som handlar grejerna. Men jag har en grej som jag ändå måste säga. För alltså, åren går ju fort, men när jag gjorde Plus så gjorde vi ett inslag där om att, så här, kan man se, alltså när man går i affären och sen ska man köpa en vara, så är det ofta de här moderna ja, men det, så här, på alla produkter egentligen, så är det jävligt svårt att läsa vad det står på dem. Och jag tyckte då att jag var då, alltså...
Pratar du om typsnittet?
Nej, ja, eller precis. Pratar jag pratar om typsnitt, jag pratar om läsbarhet. Jag ska försöka komma till det.
Mm-hmm.
Men det jag vill ha sagt är att jag, när jag gjorde det här, tänkte jag, vad är det för pensionärsprogram jag gör som ska gå runt och titta på? Så här, det ser väl alla vad det står på etiketten. Mm-hmm. Liksom, alla ser väl att det står schampo, eller alla ser väl att det står äpple.
Jag känner mig skyldig redan, jag vet vart det här barkar.
Ja, ja. Och det här är ju bara 7-8 år sedan. Liksom. Mm. Och jag kunde inte förstå varför jag skulle göra det här. Jag tänkte, vem anbelangar det här? Det är väl liksom folk som är pensionärer, skiter väl i vad det är för barnmat, om det är äpple där, då kommer inte köpa det ändå. Mm-hmm. Jag tyckte det var lite fånigt när jag gick ut och gjorde det.
Mm-hmm.
Tills det gick ett år eller två när jag förstod varför jag gjorde det där. Alltså jag förstår varför SVT Umeå ville att vi skulle göra det här testet. Och då var det den som var svåraste, det som var allra allra svåraste, det var någon barnmat från England, så det flöks över någon engelsman som jag fick intervjua och fråga. Då var det så här: ljusbrunt tryck på mörkbrunt, på mörkbrun botten.
Ton i ton, det är snyggt.
Ton i ton, det är snyggt, ja. Jävligt snyggt.
Älskar ton i ton.
Exakt, och sen står det lite så här, lite så här coolt typsnitt också, som också är lite svårare att läsa.
Mm.
Och sen då så har,
typsnitt två.
Och sen har Malin då kommit hem. Jag har Erik runt mig, som jag sagt, i min vardag. Och i duschen då har man ju inte med sig läsbrillorna. Mm. Och där har vi tre flaskor. Och det coola tycker jag, och det är jävligt snyggt, det är att deras produkter, balsamflaskan, schampoflaskan och duschtvålen, de ser exakt likadana ut. Det är det som är snyggt också med de här varorna, att det ser jävligt elegant ut.
Mm.
Problemet är nu att vi har fått gjort upp ett system nu i vårt badrum. Att den som står längst till höger, vet jag nu, det är duschtvålen.
Mm.
Sen kommer schampot och sen balsam.
Exakt samma hos oss.
Helt omöjligt. Ja, det är helt omöjligt att se var det står.
Ja.
Men jag vet inte, det måste vara snyggt. Man får väl väga det. Men ni kanske skulle sätta något så här 1, 2, 3 eller någonting på dem.
Nej, men det måste vara snyggt, absolut. Men det måste också vara funktionellt. Och det här tror jag är, du är inte den första som ger den här feedbacken. Och vi är ett nystartat ungt företag, så det finns fortfarande plats för förbättring hos oss, och jag kan glädja er med att den uppdaterade designen av de här flaskorna kommer adressera det och komma inom kort. Men det är ganska många som har påpekat det här, och det blev lite litet.
Måste jag ändå säga.
Ja, det är otroligt fint, men med några teckenpunkter större kommer fortfarande kunna vara fint och göra lite mer nytta.
Men du, om vi liksom tittar lite på, det är mycket ändå textilfrågan här, och där märker man ju att i modeindustrin eller i liksom kläder och när det är så här, så är ju liksom världsordningen håller på att gunga. Mm. Det är mycket som blir annorlunda, och det kommer mycket mera vintage, och man pratar på ett annat sätt, och ganska många oroliga, man pratar om butiksdöden och det liksom så här. Tror du att ni är ett alternativ till den andra industrin som man på något sätt skulle säga att vanliga H&M-butiker ingår i? Eller är ni en föregångare och snart kommer H&M lägga ner sina butiker och bara satsa på, de har er för att det är dit det kommer? Kommer det bara bli Netflix och Spotify av alla klädmärken och sådana saker, och ingen har vinst längre, eller kommer det alltid vara ett alternativ? Vad tror du?
Också bra fråga. Jag tänkte först säga, det är väl ingen som saknar CD-skivan, men sanningen är att CD och vinyl har gått upp jättemycket tror jag senaste tiden i försäljning, så det kanske var. Jag tror vi ser på oss själva som ett komplement. Vi är inte här för att ersätta existerande varumärken, utan att vara ett alternativ.
Men säger du det för att inte skrämmas, eller är det på riktigt?
Nej,
tror om 20 år så kommer det inte finnas 10 som er, utan kommer bara vara ni, eller?
Jag tror att det kommer finnas fler som oss om 10-20 år, men jag tror att när man tittar på retailbranschen, så tycker jag man ser att det diversifieras generellt med modeller. Det finns rentalmodeller där du hyr dina kläder, och det finns de gamla modellerna, och sen så är vi då en av de här nya modellerna som kan passa en viss grupp människor eller en viss sorts behov. Att det var också en sån här grundtanke när vi startade. Så tror jag att liksom, det finns ju jättemånga varumärken redan, och många av dem är jätteduktiga på det de gör. Jag tror problemet som vi såg var att det blev så himla dyrt bara ofta, och då blir det för väldigt få. Och vi vill liksom, det vi hoppas uppnå är ju att möjliggöra hög kvalitet för fler, så att fler kan välja hög kvalitet och ha råd med det. Men om man tänker ut sortimentsperspektiv, och att alla vi människor är ju olika i våra preferenser och vanor och saker vi väljer. Och då kan man ju tänka då, till exempel, att det finns en person som är jätteintresserad av en viss kategori. Om det är liksom special limited edition sneakers, säg. Då kanske det är så här, spelar ingen roll egentligen om det kostar lite mer eller lite mindre, utan så här, det är ju en hobby nästan. Det är ju någonting man brinner för som är kul och som är en del av ens personlighet. Då tror jag vår tanke är, fortsätt med det, men det kanske inte är lika viktigt att det står GC i sängkläderna. Där kanske det är viktigt att de är ekologisk bomull, att de är otroligt lena och att de håller. Och så ser vi på sortimentet då, att behåll varumärkena som du tycker om och älskar, och sen så använder du oss som ett komplement där logotyp och kanske status eller andra liksom associationskrafter är mindre viktigt.
Mm. Men för det här är klurigt att kunna urskilja vad som är kvalitet och vad som är varumärke. För där, om jag går Biblioteksgatan ner i Stockholm, Flottabutiken, och så går in och frågar så här: oj, 1200 kronor för en t-shirt, är det bättre kvalitet då? Då kommer inte de säga så här: nej, det beror på att vi sponsrar Formel 1-team och vi köper blankpapperstidningsannonser för 1 miljard. Utan de kommer säga: självklart, det här kan du inte jämföra med en tröja från H&M, för det här är liksom helt annat. Och sen så liksom har jag som kund egentligen jävligt liten aning om det. Och har ju en tendens, tror jag, att köpa saker dyrare än vad jag behöver, bara för att jag inte... Ja, men för jag kan inte,
för man vill också tro på det, såklart.
Ja, men jag kan inte kvalitetsbedöma. Jag förstår att de flottaste grejerna... Alltså, jag dömer ju ut de där flotta varumärkena som att det är bullshit när de säger att de är högre kvalitet. För så jävla mycket högre kvalitet kan det inte vara. Men å andra sidan så köper jag inte de billigaste heller. För jag tänker liksom, hur har tillverkningsprocessen varit? Men här är jag ju... Här skjuter jag ju rakt ut i mörkret. Jag vet ju på riktigt inte... Vi skojade innan när kaffe sa det, att de säger på apoteket: det finns ett annat läkemedel som kostar 12 kronor billigare som gör exakt samma sak. Så att jag föreslår att du tar det istället. Då har jag ju blivit den som är: nej, jag vill ha originalprodukten som min läkare har skrivit ut. Jag vill inte ha några billiga kopior. Jag litar inte på att det funkar lika bra, för att bla bla bla. Liksom, varför, du vet, så någonstans är det som att jag får ju chansa vad som är kvalitet och inte kvalitet. Ja, det är en utmaning för er, att kunden ju vet ju inte. Du säger att ni är bättre, men det vet man ju inte.
Nej, det är verkligen. Det är inte säkert att vi är bättre, men vi kommer alltid ha ett rättvisare pris. Sen kan man ju fortfarande ha andra preferenser vad gäller färg eller form eller design, eller tycka om andra material eller liksom andra val än vad vi har gjort. Men givetvis då, så att det är en utmaning för oss är att lära människor att billigt kan vara bra. Mm. Att det är inte kopplat till priset, det är kopplat till affärsmodellen. Och sen så att bygga trovärdighet, att skapa nöjda medlemmar, att upptäcka oss i första hand, såklart, det är väl allas utmaning, och sen att förstå oss och att vilja och våga testa oss. Det är väl den resan vi behöver göra med människor, och sen så då förhoppningsvis ha våra produkter en kvalitet som skapar ett upplevt värde som är på riktigt. Där man känner,
ja, precis,
att...
och det där har ni ju, det blir väl också både hjälp för er, men också... Ja, men en bonus är nu t-shirten så bra, man känner att fan, jag har haft den här så många gånger och den ser fortfarande likadan ut. Det är klart att det ger ju mer värde. Man pratar om produkten, man snackar med kompisarna och sen så liksom...
Man pratar ju om saker man är nöjd med. Och om man dessutom inte har pressats på den försäljningen, eftersom vi tjänar inte pengar på försäljning, så vi måste inte pusha försäljning på det sättet. Vi kan vara lite mer avslappnade i push-pull-balansen, då har det ju också varit ett mer eget val och ett eget driv i det, och förhoppningsvis någonting man faktiskt behövde.
Men finns någon risk då för att ni blir för stora? För jag kan ju känna nu så här, när vi har haft vänner hemma på middag, så har ju vi, så här, Malin var ju med supertidigt liksom, och då tyckte vi att vi tillhörde någon slags liksom exklusiv skara som var med på det här lite först liksom. Det var lite coolt att berätta om. Jag ville tala om det där, så nej, det har inte tala så här. Nej, okej, vi ska berätta. Lite coolt så där liksom. Många grejer som jag upplever också, att man har hittat, alltså butiker i stan eller godaste falafeln eller vad det nu kan vara, så man är lite nöjd när man upplever så här
bandet som man såg i källaren innan de breakade.
Ja, exakt. Liksom. Det organiska liksom, alltså så här, fan, man hittar det här bandet och har ni hört? Nej. Finns någon risk att, förstår jag menar?
Det jag förstår exakt vad jag menar. Jag såg Jay-Z på Dansens hus 98.
Mm. Ja, du ser.
Men jag tycker lika mycket om Jay-Z idag.
Men förstår vad jag menar?
Jag förstår exakt vad jag menar.
Finns det någon risk om ni skulle dra iväg och alla har liksom, det är klart, det vore angenämt för er plånbok, men...
Men kanske, men då tänker jag, då kanske finns andra drivkrafter, att det faktiskt är någonting man litar på och uppskattar, och då är vi inte de här hemliga, coola, nya, spännande, men vi har ett annat värde för folk. Men ja, rimligtvis så, i takt med att man växer och att fler känner till det, så blir väl nyhetens behag lite mer balanserat eller avtagande, medan då värdet av medlemskapet i takt med att vi ökar vårt sortiment bara växer och växer.
En faktor är att skapa bra innehåll, tänker jag. Det är väl så som det har varit för Netflix, alla håller ett bra innehåll, så stannar ju klienterna eller kunderna kvar liksom.
Ja, men precis, och den stora faktorn är ju att som medlem, om du måste ju inte nyttja tjänsten särskilt mycket för att ha sparat väldigt mycket pengar på produkter.
Mm.
Köper man ett tjockt duntäcke via Singler så har du sparat in många årsavgifter i en produkt.
Mm.
Så att man måste inte använda det med någon extrem frekvens för att det ska vara en bra tjänst att vara en del av.
Fast det tycker jag är en av fördelarna, tänker jag, som vi inte har pratat om. Att jag är så jädra trött på att behöva engagera mig i så otroligt mycket frågor. Mm. Alltså, det är så många beslut som det skulle underlätta för mig om jag har en partner. Som så här, det är därför man hamnar i varumärken. Men nu kör jag. Jag kör deras grejer för jag vet att det är bra. Man väljer liksom smörgåsmargarin någon gång i 25-årsåldern. Och sen ifrågasätter man ju inte det beslutet. Nej, det är ju... man dör.
Ja, precis. Man går vidare.
Man kan inte stå varje gång och börja läsa på alla purkar. Det är så här, Bregott, men jag kanske ska prova det här nya. Ja, men precis. Jag kör jävligt lite ketchup faktiskt. Ja, ja. Men jag tror att det står en Heinz i jag där. Liksom, så får man någon sån här slots eller något så tänker jag så här, det här smakar inte. Det är inte min ketchup. Ja, men i alla fall.
Ja, man bygger ju väldigt tydliga preferenser.
Och då tycker jag det är skönt. Ja, så kan det också vara att det är skönt att liksom ha en partner. Det är ju värt 79 kronor bara för mig och så här, nu köper de här grejerna härifrån. Det här beslut, jag har gjort med judilidin så jag vet att detta är bra. Nu kör vi på detta så kan jag engagera mig i de viktiga sakerna i mitt liv. Liksom, som vi hade ju en doktor beslutsanalys här som var så här, jag tar alltid pizza nummer 9 liksom. Vilken pizza jag kommer till. Ja, men det är olika, det spelar ingen roll. Pizza är pizza, jag behöver inte engagera mig om det är skinkan över eller champinjonerna under. Jag tar nummer 9 färdigt och klart så kan jag engagera mig i viktiga frågor. Ja, och lite roligt. Så kan det vara, har man en bra partner på liksom bäddlinne eller på liksom porslin eller vad 17 det är, så här, men nu kör vi den här serien, nu har vi valt det färdigt och klart, så är jag i alla fall. Badrummet är blått och svart, färdigt, behöver inte ens öppna ett magasin och fundera på, för det här rummet har den här färgen färdigt och klart, kommer aldrig köpas in något annat.
Ja, men det är skönt, exakt så liksom. Det hoppas och tror ju vi på också, den effekten, och att det förutsätter ju att vi är duktiga på det vi gör och att vi levererar kundnöjdhet eller medlemsnöjdhet hela tiden. Men att då att man över tid kan bygga en kredibilitet och ett förtroende med medlemmar som gör att de litar på att när Singler kommer ut med en produkt så kommer den motsvara mina förväntningar och i bästa fall överträffa dem.
Mm.
Och det ser man ju redan nu. Det traditionella är fel att säga, men den metoden man har använt när man lanserat nya retail-koncept de senaste dryga 10 åren är ju att man varit väldigt riktad, väldigt nischad på en kategori. Bara solglasögon eller bara skor eller någonting, och sen så försökt pinka in ett revir där.
Mm.
Och vi jobbar ju på ett väldigt annat sätt. Vi jobbar ju otroligt brett eftersom vi vill försöka täcka fler vardagsbehov än så att det finns en högre relevans i tjänsten och att det också fungerar som ett bättre komplement. Och då går det stick i stäv med hur man har gjort nu de senaste tiden. Men det är ganska kul att titta på varukorgar, för då är det ju kaffe, kashmirtröja och en tvål. Alltså, det blir väldigt roliga varukorgar som checkar ut. Så att man ser att vi är säkert inte framme vid slutmålet där, men att det har fungerat ganska likt vi hade tänkt oss.
Men det finns ju en tråd i det ändå där du sa, basprodukten i hemmet på något sätt. Och det är ju verkligen...
Ja, men det är då de är som bäst. Jag tror det som kom ganska nyligen, det vet jag inte om ni har hunnit testa hemma än, men kökskniv. Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på det där tycker vi gör nytta, som där vi tillför någonting, att alla som har flyttat hemifrån använder i princip varje dag en kökskniv.
Mm.
Och riktigt bra köksknivar är dyra. Så om man liksom frågar 100 pers igen på gatan, så här, alla ni som vill ha riktigt bra köksknivar hemma, räcker upp en hand, och kommer nog 100 pers räcka upp en hand. Och då säger man att de kostar 3000 kronor styck och du behöver en brödkniv, en liten vegetable knife och en stor kökskniv. Så det blir 9000. Då kommer nog ganska många ta ner sin hand och säga, vet du vad, det hade jag gärna velat, men jag har inte lust eller råd att lägga 9000 på knivar den här månaden.
Mm.
Då kanske man åker någon annanstans och köper ett inplastat trepack och säger, det här blir också bra. Men ett år senare när de är slöa så är det förvånansvärt få som slipar upp dem på nytt, utan då åker de i papperskorgen och sen så sticker man och köper 3 nya.
Och vipsar man ju med 9000 innan allt är slut. Liksom.
Ja, tids nog har du ju det. Mm. Men du har också drivit onödig konsumtion och du älskade kanske inte knivarna under tiden du hade dem. För det var inte en vardagsprodukt som gjorde skillnad. Det var en vardagsprodukt som du hade köpt för att den var rätt i pris. För du hade behovet.
Mm.
Och så det här är väl nästan vår sweet spot då. Då säger du så här, kan vi göra en bra kökskniv som gör skillnad i kvalitet till ett pris som gör skillnad?
Mm.
Och då, nu var det ju pandemi så det tog lite extra lång tid, för det gick inte att ta i stål under lång tid och sådär. Men då har vi lyckats då få tillstånd av Sandvik att använda ett nytt superstål som de har utvecklat, som heter 14C28N.
Oh, du vet, 14C28N har vi pratat mycket om.
Ja,
ja, men det, ja, vi väntat på det.
Det har varit i ropet här, snackats mycket om det senaste tiden. Men det, men som är ett
stora stålmässan i Köln var ju det, en av bubblarna.
Men det är ett exceptionellt stål som är specifikt anpassat för att vara just bra för köksknivar. Mm. Och som är då nyutvecklat, som inte har funnits tidigare. Och då säkrar vi det stålet, och sen har vi en partner i Sheffield i England som är exceptionellt duktig på att tillverka knivar och gör det för väldigt många av världens bästa knivvarumärken. Och sen så utvecklar vi den här kniven och så att det blir rätt vinkelgrad och rätt härdning så att man får rätt hårdhet i den så att den inte chippar och blir bra balanserad i handen. Och sen så har vi gjort ett handtag då av japansk pakkawood som är det bästa liksom, trämaterialet du kan ha i en köksknivshandtag. Och så är den då den stora då 17 cm kökskniven. Den kostar genom singler 425 kronor. Mm. Och det är en kniv som borde ha kostat tusentals kronor.
Mm. Ja, du hör ju, han är inte bara bra på internet, han är inte bara bra på formgivning. Han är en jävla säljare också.
Ja, men jag blir ju sugen på att jobba hos dig. För vad man skulle lära sig lite om mycket. Man skulle kunna mycket om doftljuskvalitet och mycket om knivkvalitet och mycket om liksom sängling. Och, man skulle vara en superkonsument sen när man ska ut och handla. Man vet precis.
Liksom. Ja, men du sätter fingret på det. Sen har ju vi ett jätteduktigt och ett växande utvecklingsteam som är specialister inom olika områden. Så det, men jag i min roll får ju chansen att lära mig, just som du säger, lite om mycket. Mm. Vilket nog passar mig som person. Jag tycker om trivia och detaljer och att nörda ner sig i det.
Mm. Nej, det är ju spännande. Otroligt spännande. Och som sagt, jag kan ju bara intyga. Jag har ju dig runt mig hela tiden.
Köksniven?
Nej, den har inte kommit än. Ja, vi kanske kan bero på att vi har så jädra mycket knivar.
Ja,
så då ska jag tror Malin kanske har backat där. Men jag får nog gå...
Nej, men du ska inte köpa knivar för sakens skull. Det är,
vet har du redan lagt dina 9000, då, är det, då stänger
ja,
du dem.
Ja, men det har jag nog nästan.
Men har du bra knivar så ska du behålla dem. Vi vill inte driva onödig försäljning. Då finns det annat säkert.
Det
finns,
ja, det gör det garanterat. Men du Erik, superstort tack för att du kom.
Ja, men stort tack för att jag fick komma.
Du missade. Det var ju upplagt. Apropå den vassaste kniven i lådan. Erik, tack så mycket för att du kom hit. Vad fan, du måste jobba lite också.
Du får väl ta det, vi tar om slutet då.
Den var där, den hände nu. Det var fantastiskt spännande, det var kul. Tack så mycket för att du kom hit. Och vi hörs igen nästa vecka med ett nytt avsnitt.
Ja, lätt.
Då ska vi hitta en ny metafor.
Ja, det ska vi. Du får göra det.
Tack så mycket.
Podplay.